Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Ska några små tassar flytta in hos dig? Hos Trygg Hansa får din valp eller kattunge 25% rabatt på försäkringen första året. Läs mer och teckna djurförsäkringen på trygghansa.se. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
På ditt tonfall att det inte står bra till med dig. Det är som att det finns en
jävla
nyans.
Ont. Jag har så ont i min rygg så att jag vet inte vad fan jag ska göra. Så jag blir galen.
Men bara hur ont har du? Om man tänker att smärtan, när du låg i, vad var det, 27 timmar och försökte pressa ut Ringo. Då hade du ont.
Ska
man, om man säger att det var väl den värsta smärtan. Ja, men det var 10. Det var liksom, då gick alla parametrar liksom i taket och det var väl, skulle jag säga, den värsta smärtan som hade blivit utsatt. Alltså det var tortyr i 27 timmar tills de insåg att du kommer ju dö om inte vi öppnar upp dig. Och okay, jag men visste inte om du skulle dö.
Nej.
Och jag, okay. Och då, det enda jag hörde var du måste anmäla det sista ordet du väste ur dig liksom innan du mötte döden i vita ögat, det var: du måste anmäla han till samtliga skolor, förskolor. Och så jag satt ensam med en blodig unge och satt och anmälde och visste inte om du ens skulle överleva.
Sluta.
Och jag kommer ihåg att jag tänkte så här, jag kommer ihåg att jag tänkte att det kändes aningen osmakligt att sitta och anmäla våran Ringo till massa skolor när du låg för döden. Jag tänkte så här, att om hon dör,
om jag överlever, då jävla blir det hus i helvete.
Ja, då blir det, det var så jag tänkte, om hon dör så är det ju olyckligt om han ska förlora sin skolgång. Om hon överlever och jag inte har gjort det, kommer jag ju få ett helvete. Är du helt dum? Har du inte anmält? Han kommer ju, nu är hans framtid förstörd, vet så här.
Mm.
Men jag måste ju säga, vi har ju nollat alla ungar efter det, och det är ju faktiskt, det verkar inte vara alla som känner till det, som skaffar barn. Man måste alltså anmäla barnen liksom 10 minuter. Så fort du har fått ett personnummer, skicka in det till alla skolor och sätt det på väntlist. För sen när det var dags för Ringo, då kunde han ju välja och raka. Han bara, du har en plats här på Banerporten, du har en plats på Ängelbrekt, du, alltså det var ju platser överallt.
Ja, men det är inte alla som tycker det är så viktigt som kanske jag tyckte.
Nej, de tycker inte det är viktigt då. Men sen när de börjar höra av sig till oss och bara så här, du, jag såg att Ringo gick där. Finns det några platser till våra barn i förskolan? Man bara, du vet, när alla har kommit ur den här dimman, småbarnsdimman, och liksom blöjlukten har försvunnit och man bara så här börjar fokusera lite på sig själv och bara, jaha, måste man köa också?
Ja, absolut. Ja, nej, men så att om smärtan när jag skulle föda Ringo var 10, så är ju smärtan i min rygg idag kanske 3.
Jaha.
Ja, men alltså snälla, du kan ju inte jämföra, alltså det där. Jag kommer ihåg efter min förlossning, för jag fick ju infektion i livmodern och jag låg ju där med dropp, och du kommer ihåg att du fick sätta en spruta i mitt lår varje dag, och det var ju så jävla tufft. När jag kom hem, när vi äntligen kom hem med lilla nyfödda Ringo, så kommer jag ihåg, och jag kommer fan aldrig glömma det här i hela mitt liv. Precis, alltså dagen efter att vi hade kommit hem, eller 2 dagar efter, så kokar jag broccoli och råkar slinta med kastrullen när jag ska hälla av vattnet, alltså hälla ner broccolin i durkslaget och liksom hälla bort det här kokande vattnet. Och jag bara råkar hälla det här vattnet över min liksom vänstra hand. Och bara så här, kolla in i väggen där i köket och bara, jaha, är det här vad folk tror är smärta?
Ah, ja.
Så bara, stod och garva åt mig själv där bara,
ja, det kändes liksom inte.
Fan, alltså, vad man hade varit med om
här. Du hade ju typ blöja på dig också då, va? Var det inte?
Ja, men det har ju de flesta, eller det har nog alla tjejer som kommer hem efter, ja,
du hade någon, jag kommer ihåg det, det var nätstrumpor, det var blöjor, det var liksom, det var som att valla, alltså du var ett, det var ganska långt ifrån de här bilderna som jag tog på dig nu, ja. När, som vi la upp. Du har fått bra respons på de bilderna, va?
Ja, verkligen.
Trillar in, du har ju mycket fått massa skamliga med nya förslag. Jobb.
Ja, men det skulle jag nog säga att jag
vad är de vanligaste öppningsrepliken som killar skriver? Alltså hur öppnar de upp en så här, tja gumman, kul, eller vad säger
nej.
De?
Nej, alltså nu kommer du ju skratta ihjäl dig, men 9 av 10 killar skriver ju bara rakt ut, när ska vi spela padel?
Ja, det är det. Är det det som är, det är raggningsrepliken på dig?
Ja, ja, men alltså jag tror inte att jag är typ av tjej som man så här skriver något så här vanligt till, du vet, så här, får jag bjuda ut dig? Jag tror att det känns inte som att jag är så mottaglig heller för sådana saker. Men att skriva så här, när ska vi spela paddel, är ju jävligt bra att skriva, för det är väldigt så här avslappnat och neutralt också. Det är inte så laddat liksom, du vet, hålla på, klä upp sig och gå ut och äta på någon restaurang. För fan, vad... Nej, det hade jag nog inte gjort.
Det var länge sedan du gjorde det, va? Hur länge sedan var det du var på en sån restaurangdejt?
Men har jag någonsin? Det var väl Alexist, så det var väl 6 år sedan.
Mm. Ja, det är fan helt sjukt egentligen, om man tänker.
Alex är på Dominikanska nu, va?
Ja, så jävla härligt. Och Falke var med mig, alltså.
Mm-hmm.
Gulligaste ungen i världen, alltså.
Han är skitgullig.
Ja, han är... Alltså jag, vänta, jag borde nästan lägga upp. Han är så söt när han ligger och sover också. Alltså han är som en liten, han är som de här änglarna, du vet. Alltså han är, och sen med sina små lockar nu.
Han vad ser heter ut som en liten änglar? Prins.
Ja, han ser ut som en liten,
han, ja, är så, han är så gullig i sin person också. Han säger ju så mycket gulliga saker hela tiden.
Han är så mega gullig och mega mysig att umgås med, så att man tror inte att det är sant, alltså.
Ja, jag vet, jag håller med. Mm. Väldigt kul.
Han är glad också att du vet, han och Rambo så sviglad att du skickade med några bilar som de skulle leka med. De bara, va? Vad bra! Typ som att det var så här väldigt mycket liksom. Ja, det var uppskattat, kan jag säga.
Ja men för att jag låg ju och nattade honom kvällen innan, så sa jag det, imorgon så kommer Bingo hämta dig på dagis och sen ska du åka hem till Bingo, är det kul? Och så låg vi och pratade lite om det, och då så sa han att ja, det är kul och det är bra, och det tycker han är jätteroligt då och sådär. Men han tyckte det var lite tråkigt att Bingo har inga leksaker, han har bara träningssaker.
Jävla gullig unge. Men du, ska vi prata om att har du pratat med Ringo om att han gick fram till de där pojkarna?
Ja, absolut.
Ska du berätta det?
Ja, alltså det var ju väldigt fantastiskt. Fröken ringde till dig och berättade att Ringo hade tagit en pojke i försvar som blev mobbad i hans klass. Och hur
av
hon
äldre
hade,
killar också.
Hon hade sett, utan att Ringo såg, så såg hon fröken när Ringo gick fram till de här killarna och sa till dem att så här, man håller inte på och liksom är taskig mot någon som är yngre och sådär. Och, ja, sen då,
och de var ett huvud högre, de här killarna. Alltså, ja. Han gick fram till 3 killar som var... Och hon sa det, att han hade bröstat upp sig och gått fram och sagt till dem. Så där gör man inte. Det där var fel.
Och jag vill ju liksom, eftersom Ringo är ju verkligen ingen skvallerbytta. Alltså han skvallrar ju aldrig, aldrig, aldrig om någonting. Han berättar aldrig någonting. Jag får ju alltid höra allt på omvägar från andra föräldrar och barn och sådär. Så då ville inte jag visa för Ringo att, så här, att Lisa hade berättat det här för dig, du hade berättat för mig, för att jag vill inte att han ska känna att du vet att folk går och snackar om honom bakom hans rygg, för det är ju fan det värsta han vet när folk snackar. Alltså han kommer ju kunna bli maffiaboss när han blir stor, för att han har noll behov av att liksom skvallra och tjattra och hålla på.
Ja, alltså han kan ju kanske jobba med Sveriges säkerhet också. Han måste ju inte bli kriminell. Han kan ju jobba på, kanske ha en högt uppsatt position inom säkerhetspolisen också, tänker jag.
Ja, det eller kan du... han. Eller så åker han bara till Colombia och starta någon kartell.
Jag tror ju förvisso att Rambo har med de tendenserna. Alltså, har vi pratat om när han liksom kopplar något brottningsgrepp på Falke och bara säger så här, och Alex hör hur han väser: du vänjer dig.
Nej.
Jo, har du hört det?
Nej.
Nej, men alltså, jag vet inte. Det var uppe i Jämtland när det var värsta livet och Falke låg och ylade och de hade liksom rykt ihop om någonting. Och så ska Alex ta så här, och innan han liksom hinner komma till undsättning för Falke, då hör han hur Rambo säger lite överlägset så här: Falke, du vänjer dig så här. Låg han i något sådär brottagrepp och höll fast lillebror?
Ja, men Rambo är en skvallerbytta.
Ja, det är han ju. Men han är ju en mycket mer...
Han är mycket hårdare och tuffare, absolut.
Mycket hårdare, ja, liksom.
Men i alla fall, då, så att jag satt ju där med Ringo vid middagsbordet och bara... Är det något... har haft en bra dag?
Ja, du ville luska fram det.
Ja, har det hänt något speciellt? Nej. Ja, hur var lektionerna då? Som vanligt. Ja, händer det något speciellt på rasten då? Nej, vadå då? Alltså du vet, det går ju liksom inte. Så jag höll på och sen till slut så bara kollade han upp på mig och bara: men mamma, jag vet att Lisa har ringt och berättat. Du kan bara säga rakt ut. Jag bara, jaha, ja, men det visste jag inte att du visste så här. Och så drog han ju då, berättade han att det var några killar som hade hållit på jävlat som en kille i hans klass och sagt att han var ful i håret.
Ja, och smällt till honom, du vet, så här, i bakskallen så här, och så här.
Ja, exakt. Så han hade blivit så himla ledsen, så till slut hade han suttit med så här mössa på lektionen och varit jätteledsen. Så då hade Ringo gått fram till de här killarna och så visade han, och han hade så här tryckt upp en av dem mot väggen, bara så här hållit fast honom och bara: hörru, nu tar vi så här chilla lite med påhoppen här, va? Det är inte så jävla schysst att hålla på så här. Och jag bara, du vet så här, tårarna bara, du vet, ögonen fylls ju med tårar. Man blir så stolt så att man vet ju inte, kroppen vet inte hur den ska bete sig. Det blir för mycket känslor liksom. Så han bara, man kan säga att jag var dagens hjälte.
Sa det. Men du, men det som var så hjärtskärande, det var ju att den här kompisen hade liksom absolut inte förväntat sig att någon skulle försvara. Så han hade suttit och gråtit på lektionen, och sen när Ringo kom tillbaka, då hade han bara: tack Ringo, tack för att du sa till. Och var så här otroligt glad och tacksam. Det som är så hemskt med den här typen av situationer, det är ju att det där bär man ju med sig. Alltså, de här glåpor, de här elakheterna, den här liksom mobbingen som vissa barn, det bär man ju med sig resten av sitt liv. Alltså, jag är idag 45 år, och när jag var på min första skoldag, då var det några äldre killar som kallade mig för landkrabba.
Alltså,
Ja, men landkrabba är ju en... Det var ju ett skällsord. Alltså, jag kom ju i en kaptensmössa till skolan som jag hade fått av min moster, tror jag. Och jag tyckte den var så fin. Du vet, alltså så här... Det är ju lite så här udda kanske att komma till skolan, du vet, i en kaptensmössa. Du vet, så såg ju som en liten båtkapten då. Men, och då var det någon äldre kille som bara så här... Alltså... Vad fan har du på huvudet, en jävla landkrabba, du vet så här. Och jag hade ju ingen som helst alltså jag fattade ju inte vad det kom ifrån, så jag var ju jag kommer ju ihåg det än idag. Det var ju fruktansvärt, alltså såna här elaka ord som bara etsar sig fast. Jag vägrade ju ha den där, och min mamma var så här: men vill du inte ha den där mössan på dig som du tyckte var så fin? Jag bara, jag vill aldrig ha den på mig. Aldrig.
Ja. Du, nog om det. Nu kör vi första frågan.
Ja, men nog om det. Man måste vara uppmärksam mot sina barn. Ja. Att de inte blir utsatta för det där. För det bär de med sig resten av sitt liv.
Ja. Jag är jätteglad över att vi har barn som står upp för andra och som vågar
Ja.
Och göra som Ringo
det
gjorde. Det är helt det är underbart. Man blir väldigt stolt och glad.
Ja.
Och med de orden kommer första frågan. Hej Bingo och Katrin, tack för en grym podd. Jag är en tjej på 25 år som bor i Stockholm. Lyssnade precis på senaste avsnittet och Katrin berättar om sin insättning av hormonspiral. Samma hemska upplevelse har jag tyvärr själv upplevt vid flera tillfällen. Jag satte in min första hormonspiral Mirena när jag var omkring 15 år. Den fungerade felfritt i 5 år, ingen PMS, ingen mens, allt var toppen. Efter att den gick ut skulle jag sätta in en ny. Sköterskan som skulle sätta in den misslyckades flera gånger. Precis som med Katrin rann det stora mängder blod på golvet. Det var med tårade ögon och otaliga försök senare med insättningen som hon slutligen fick in spiralen. Under den kommande veckan hade jag en enorm smärta i magen och ett avdomnat ben. Till slut lyckades jag få tag på en akuttid hos min fina gynmottagning här på Östermalm. Den läkaren som undersökte mig kunde då konstatera att spiralen blivit felinsatt, alltså satt på snedden, och smärtorna som jag upplevt var krystvärkar. För att få ut spiralen som då satt fel. Detta resulterade i att jag fick göra en typ vaken operation för att få ut skiten igen. Det gjorde så in i helvete ont att jag höll på att svimma. Nu kommer vi till det jag vill att alla kvinnor ska veta. När han väl fått ut den frågar läkaren mig, varför vill du inte göra detta under narkos? Jag tänkte att han skojade, men nej. Jag fick då veta att man som kvinna kan begära att få en lätt narkos vid insättning av spiral. Detta gör att inte bara du som kvinna slipper lida av att någon tjoffar in massa med verktyg i muffen utan bedövning. Men det gör också att du slappnar av och då kan läkaren lättare sätta in spiralen och minska risken för komplikationer. Jag hade verkligen önskat att någon hade talat om det för mig innan allt detta hände. Men nu hoppas jag i alla fall att ni genom att läsa upp detta i podden kan sprida kunskapen vänligen. PS, satte för några veckor sedan in min nya hormonspiral under narkos. Det kändes absolut ingenting och den sitter där den ska. Så nöjd. Då vill jag börja med att säga att jag har inte haft någon sån traumatisk upplevelse alls som hon beskriver att hon har haft. Jag tycker att absolut, det gör ont att sätta in en spiral, men det alltså gör absolut inte så ont så att jag ens skulle fundera över liksom bedövning eller narkos. Alltså, smärtan är inte i närheten av så stor så att jag tycker att man behöver det alls. Sen att det blödde mycket när han stoppade in min spiral, det var inte heller någonting som jag tyckte var liksom på något sätt liksom skrämmande eller läskigt eller obehagligt, utan det var mer att det var, alltså jag beskrev en humoristisk scen, för att det var som att någon hade liksom begått ett mord inne på det här i det här rummet och att vi fick hålla på och torka upp det här blodet. Men i det stora hela så tycker jag att man ska, alltså tvärtom, man ska vara sparsam med narkoser. Även om det är lätta narkoser, så är det någonting som jag tycker att man ska dra sig ifrån så länge som man bara kan. Och jag har ju stoppat in och tagit ut liksom flera spiraler nu, och nej, jag tycker inte att smärtan är så stor. Alltså så här, det är ju mycket ondare att fylla ut läpparna med fillers eller liksom så att, eller göra så här typ syrabehandling i ansiktet, eller alltså nej, ska man hålla på att ta narkos för minsta lilla smärta, då skulle man ju göra narkos hela tiden. Nej, jag säger nej.
Okej, du säger nej, men ja, men vadå, men du tycker inte att den situationen hon beskriver, alltså hon kan ju inte exakt veta din situation. Hon har ju bara blivit inspirerad och uppfattat din situation möjligtvis värre än vad det var. Jämför den med sin egen och vill informera. Eller menar du att tjejer generellt sett begär narkos för lättvindigt och att tjejer inte har någon smärttröskel? Eller att du... Eller
jag, alltså jag, det, nej, vad fan jag menar har du? Väldigt... Jag har väldigt låg smärttröskel. Jag är liksom skåpig och tycker att det mesta gör ont. Men jag har reagerat mycket på att jag tycker att det är väldigt ofta som jag hör tjejer säga att det gör så otroligt ont att stoppa in en spiral. Och jag håller inte med. Det är inte alls liksom en sån smärta som ens är i närheten av, alltså vad ska jag säga, sån outhärdlig smärta som skulle kräva bedövning eller narkos. Jag tänker på det ofta att tjejer säger så här: åh gud, det gör så himla ont att stoppa in en spiral. Alltså för det första så här, spiral är ju någonting som de rekommenderar att man ska stoppa in efter att man har fött barn och inte innan. Så att jag tycker någonstans att så här, visst, man kan inte gå runt och jämföra en förlossningssmärta med smärtor resten av livet. Men jag tycker att alltså så här, lite men smärta är den, inte så farligt.
Aha. Men vad är den eventuella nackdelen med att en kvinna får möjlighet att slappna av allting? Alltså, eller menar du att det skulle vara kostsamt för samhället? Eller vad
nej, men
det?
En narkos, det finns ju risker med narkos.
Aha, du menar så, att risken för narkos, ja, okej. Okay.
Och okay. Jag menar, narkos är ju någonting som nu, jag vet inte vad en lätt narkos är som hon liksom hänvisar till. Men en narkos, det är så här, då ska du först få narkosen i form av en spruta eller inandning. Och sen så ska du då bli liksom sova eller halvsova eller vad som nu händer. Sen tar det ju en stund efter att du ska liksom vakna upp från den här narkosen. Alltså det blir ju en jätteprocess av någonting som egentligen är och komma dit, hoppa upp i stolen, sära på benen, tjoffa upp, alltså så här, tjoffa upp lite verktyg i muffen. Det är väl absolut ingenting som är
nej.
Liksom jobbigt, eller tycker jag. Och sen liksom,
så här, blöder alltid när man gör det?
Nej. Jag har aldrig varit med om att det har blödit förut. Däremot så vill de ju gärna stoppa in spiral i samband med om det är första eller andra mensdagen. Aha. För att det är liksom lättare eller bättre eller vad det nu kan vara. Så att, nej. Jag säger nej till bedövning och narkos om det liksom inte verkligen behövs. Och det kanske det gjorde i hennes fall. Jag förminskar inte hennes upplevelse. Men i mitt fall så tycker jag så här, man kan liksom profylaxandas eller djupandas i ett par minuter, absolut, för att klara av lite smärta.
Jag hör vad du säger, Katrin. Och nu handlar det väl väldigt mycket om att informera att möjligheten finns.
Mm. Ja, visst, absolut.
Vi går på nästa fråga.
Bästa Binkat, känns omöjligt men ska försöka hålla mig kort. Jag, 26 studerande, min man, 38 egenföretagare med hög inkomst. Son på 2 år, bor i hus, liten stad. Jag gör allt i hemmet och sköter allt med barnet, han står för allt ekonomiskt. Jag fick mina drömmars man efter ihärdigt tålamod i flera års dejtande. Men han är verkligen inte det längre. Vi har varit tillsammans i 5 år och sen vi fick vår son är det som att jag bor med en kompis. Vi hade sex 3 gånger år 2020. Jag har till och med kommit på han att runka i bastun när vi var på lyxhotell och jag låg i sängen. Senast vi var ensamma på hotell i Stockholm la han sig 8:30 och sov till morgonen därpå. Fick känslan av att han skyndade sig i säng för att somna innan jag skulle lägga mig. Det är ett upprepande beteende från han även hemma. I övrigt finns ingen beröring, pussar på sin höjd när vi säger hej och hej då. Inga komplimanger och så vidare. Vi går i terapi och har gjort det sedan ett halvår tillbaka. Jag har nämnt det med sexet många gånger i terapin. Småpikar väldigt ofta. Och när vi skulle på hotell en gång nyligen så sa jag, om jag inte får ligga åker jag hem. Han blev sur och tyckte inte man bestämde sånt, men jag fick väl det då. Han skyller på att han är trött. Och att sex aldrig varit något jätteviktigt för honom. Men snälla, 3 gånger på 1 år och han tycker att allt är toppen. Som han säger till våran terapeut. Utöver det så stör jag mig på typ allt han gör. Jag är irriterad mycket av vår tid tillsammans och längtar många gånger till måndagar när han åker till jobbet. Det han försöker kompensera med är gåvor. Han uppvaktar mig ofta och jag får allt materiellt jag vill ha utan att be om det. Han överraskar med resor, bilar, blommor, hotellnätter, nya möbler, skönhetsbehandlingar, pengar med mera.
Det där låter som en kille för dig, Katrin.
Pengar,
presenter, resor. Kul,
jag har
bra.
Tänkt innan att jag kan leva utan det fysiska, bara min son får ha oss båda nära. Min man jobbar på...
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Alltså, han är hemma bara 3 dagar i veckan. Så skulle vi gå skilda vägar skulle vår son träffa han varannan helg. Vilket skulle kännas som jag förstör deras relation. Och det är ju det sista jag vill. Tyst med dig! Det är Ross. Men suget efter närhet och att få känna lite pirr växer sig allt starkare. Och den största...
Förlåt, nej, vad är det Ross vill nu? Vad är det han
nej, men det är hundar utanför fönstret och han tror ju att han är en pitbull eller något. Jag vet inte vad han tror.
Han tror att han är en vakthund. Mm. Han tror att han ska vakta dig.
Ja, exakt.
Han bara, Katrin, andas, ta det lugnt. Jag har koll på läget, jag är här. Han är som typ den där hunden i Men in Black typ som går runt med så här solbriller och tror att han är så här cool.
Ja, gud ja. Den största funderingen jag har just nu är om jag ska skaffa ett till barn med den här mannen. Vi båda vill verkligen ge vår son ett syskon och min man är mest påtryckande gällande detta. Jag vill inte känna stress av att hitta en ny för att få ett syskon till mitt barn. Vill gärna inte ha allt för stor åldersskillnad på barnen. Skulle jag göra slut så vill jag leva själv länge. Och verkligen inte vill jag binda mig med någon. Men är det en bra idé att bli gravid när jag har dessa tankar? Och hur ska jag ens bli gravid utan sex kan man ju också fundera på. Ska tillägga att min man ej kan ta hand om vår son på egen hand. Har lämnat dem ensamma korta stunder vid några enstaka tillfällen och varje gång har han glömt byta blöja eller mata och även somnat. Vilket har gett mig sån ångest. Och tanken på att vi skulle skiljas och han ska ha vår son ensam skulle leda till att jag dog av oro. Vår terapeut tror att hans grova ADHD kan ha med det här att göra. Men innan jag kan lämna han måste jag i vilket fall hitta en stadig inkomst och i så fall lägga studierna på hyllan. Men får vi till ett barn till måste jag vänta cirka 4 år innan jag kan lämna han. Vill att barnet ska få en trygg start på livet och ett starkt band med hans pappa. Jag är så kluven, men snälla Bingo, varför vill han inte ligga på riktigt? Är han bög? Tror verkligen inte han är otrogen. Det är det värsta han vet och vet inte när han skulle hinna det, för han jobbar extremt mycket. Jag har även frågat vad han skulle tycka med öppet förhållande och då sa han att han inte kunde få en värre syn framför sig att se mig med en annan kille. Tror han runkar väldigt mycket, då jag har hört han säga det till en kompis en gång. Och jag har försökt med alla knep i sängen och varit den som gör jobbet för att han inte ska tycka det är för jobbigt att ligga med mig. Inte fick jag sex för det. Jag tänker liksom inte sluta ligga när jag är 26 år. Jag har ju fan nyss börjat. Så snälla, det är mitt livsbeslut som står på spel. Ska jag vara kvar i ett liv i lyx men helt utan passion? Eller lämna och bli en fattig, ensamstående, gladare mamma som får lite snopp? Puss och kram. Oj, oj, oj. Oj, 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 vilken svår fråga. Fy, vad svårt. Alltså, jag tycker ju att hon ska vara kvar. Jag tror att han visst är otrogen.
Varför tror du det?
Jo, men för att jag får... Jag vet inte, jag bara... Alltså, min expertis som relationsexpert säger mig det efter att jag liksom lyssnar på den här... texten. Han åker iväg måndag morgon. Han är borta, han jobbar borta. Han alltså, jag vet inte. Jag bara tror det. Att han kanske ligger med prostituerade på sina liksom, jobbresor. Det är väldigt vanligt. Alternativt att han är... alltså, ja, det finns ju de som inte vill ha sex också. Det gör ju det. Gud, vad svårt. Vad svårt.
Jag tycker hur gammal hon ska... var han? 38, va?
Ja... Alltså jag tycker hon ska vara kvar, hon ska skaffa ett till barn, ett syskon, för det finns ett väldigt stort värde i att ha helsyskon om man kan. Alltså jag säger inte att det är liksom mindre värt att ha halvsyskon. Jag tycker inte liksom att, jag tror inte att Falke och Ringo kommer ha en sämre relation i livet än vad Ringo och Rambo kommer ha. Det tror jag absolut inte, så att det alternativet finns verkligen. Men det är liksom kanske... praktiskt. Och jag tänker, om den här snubben är en sån jävla smack som hon beskriver honom som, då kan det ju definitivt vara ett smart drag att ha två barn med honom. För då kan ju alltid de här två barnen liksom ta hand om varandra resten av livet, så slipper hon känna den här ångesten hon har över att han inte ska klara av att ta hand om liksom barnen.
Hur vanligt är det? Alltså jag kan inte för mitt liv förstå hur man kan vara så...
ointresserad. Alltså,
nej, men att man kan vara så obegåvad när det gäller att ta hand om sin unge som han.
Men det alltså, handlar inte om att han är obegåvad. Det handlar om att han är bara liksom ointresserad och lat och tycker liksom att det finns så mycket andra saker som är roligare. Alltså så här, kom igen, om man ska vara lite krass, ta hand om barn. Vad är det? 90-10 jobbigt kul. Alltså det är klart, det är ju... det är ju skitjobbigt att ta hand om, och speciellt små, en tvååring. Alltså finns det någon jobb?
Ja.
Alltså,
det är så jävla jobbigt. Men det är ju samtidigt djupt rotat i våra instinkter. Ja, möjligtvis i mammas då. Men jag kan inte förstå riktigt att man... Alltså bara tanken att liksom Falke skulle knalla runt med liksom en bajsblöja en hel dag hungrig. Man bara, alltså det är så motbjudande. Mm.
Ja, visst,
jag förstår ju verkligen att hon blir helt...
Ja, det gör jag också.
Gud. Det är ju fruktansvärt ju. Men det är... Jag
funderar, men frågan är om han ens skulle vara intresserad av att ha honom. Men då blir det ju det där att han får en sämre relation till sin pappa. Men det behöver inte bli så heller. Alltså, det kan ju vara så här... Han kanske liksom tar barnet varannan helg så småningom. Och då kanske kan vara en bra pappa om det är så. Eller kanske... ett dygn. Men, då och då. Alltså man kan ju hitta en bättre liksom ett bättre upplägg för det, så att han slipper hamna i det här tre dagar i rad med en tvååring. För då känns det ju som att det finns en stor risk för att det här barnet kommer att kanske liksom inte överleva om han ska liksom lägga sig och somna i soffan och ungen ska sitta på spisen. Alltså det känns ju lite som att det är på den nivån. Alltså en tvååring måste du ju sitta och liksom titta på varenda sekund, hela dygnet. Du kan inte släppa en tvååring en sekund, för då kan den liksom käka upp en kniv. Alltså de är ju så jävla jobbiga tvååringar, så att det är väldigt krävande och utmanande jobb. Men det är ju egentligen det här med sexet, va? Och jag bara undrar så här, ska inte hon bara gå och ligga med någon annan? Alltså så här, han är uppenbarligen helt ointresserad. Han kan inte se framför sig du ligga med en annan kille. Men vad fan, skit i det då.
Men ja, någonstans så måste man ju faktiskt ta hänsyn till den här brist, alltså den här statistiken på knulla tre gånger på ett år. Alltså det måste ju han, alltså det måste han ju också känna någonstans. Alltså skulle om man lägger fram det på det sättet, du, Jag räknade. Vi låg 3 gånger. Det är helt orimligt. Det är liksom, det finns ju ingen som helst, alltså, det finns ju inget, finns inget hållbart argument för att man i en relation skulle ligga så lite om man inte har genomgått en penisförlängning som tog liksom 10-12 månader att läka. Liksom att läkningsprocess, att man gått med kuken i ett bandage liksom. Eller jag fattar inte hur man kan liksom, det är ju inte en hållbar. Så att man kan ju inte ena stunden, alltså det är ju som att ha, det är ju som att ta någon i gisslan och säga så här, kom ihåg när, jag glömmer inte när jag blev erbjuden ett jobb på ett företag och de sa att det var en ganska dålig lön. Jag var tvungen att skriva ett avtal att jag inte jobbade fotograferad för någon annan med en liknande verksamhet. Och jag var inte garanterad några jobb. Jag bara, men vänta, det här håller ju inte. Det blir ju helt ologiskt. Jag ska ha en dålig lön, jag ska inte vara garanterad några jobb hos er och jag får inte jobba med någon annan. Alltså det är ju samma sak som för henne där. Hon ska liksom så här, hon sitter i en relation, hon får inte ligga med någon annan och hon får inte ligga i relationen. Alltså, hallå? Mm. Det går inte. Det får man ju säga. Sex och närhet är ju de facto viktigt. Och jag tänker utifrån två perspektiv. Spontant så tänker jag så här, absolut härligt att få helsyskon. Men med tanke på hans rätt tröttsamma karaktär, visst, ekonomiskt, absolut. Men att han är känslomässigt oengagerad i både henne och barnet, att han bara liksom skjuter in materiella ting, att han har en skev syn på sex och närhet, det gör ju att han inte känns som världens härligaste kille. Och då kan jag inte låta bli att tänka så här, det finns ju två tänkbara scenarier. Det ena är ju att hon skaffar ett barn till och har två helsyskon. Men det kan ju å andra sidan sätta lite käppar i hjulet för en ny relation. Så att spontant så tänker jag liksom att hon ska skaffa ett barn till, men om jag tänker en vända till så tänker jag att den här nya mannen som kanske dessutom har bra ekonomiska förutsättningar och vill knulla liksom 2 gånger om dagen, han kanske kan tänka sig att skaffa barn också och vill ha 2 barn, och då är det ju ett större, alltså då är det ju bättre att hon kommer in i den relation med en unge och skaffa 2 barn med en ny kille, så har hon 3 ungar och älska, än att hon kommer dragandes med 2 ungar och kanske inte får, och så kan inte den här nya killen skaffa några barn för att det blir någon slags mental spärr. Alltså förstår jag menar? Det blir liksom att det kanske är bättre. Det är nog,
alltså nu när jag lyssnar på dig så låter nästan det alternativet bättre.
Gör det, tänker du så på riktigt?
Ja,
men förstår du? Hitta en ny kille som har stålar, som älskar att vara med sin familj och inte har problem med att ha en unge till sen tidigare. För det är ju, alltså, ju fler ungar du kommer dragandes med in i nästa relation, så är det ju, det kan man ju inte sticka under stolen med. Liksom. Det är väl klart att om du kom träffa den, skulle du, Katrin, träffa en härlig kille som är så här lite sugen på barn? Har du en unge med dig, ja då är det en. Men kommer du så här, men jag har 3 ungar och en styvdotter liksom. Jag har 4 ungar. Ja, jävlar vad mycket ungar, okej. Det finns ju liksom, det här med barn är ju någonting man, det är ju inte som att skaffa hund, alltså, jag vet inte vad man ska, det är ju verkligen ett, varje barn är ju ett enormt ansvar. Och har man en 100% liksom engagemang som man ska fördela, så är ju 4 ungar 25% var. 5 ungar 20. Sen bara går ju de här procenten, blir bara mindre och mindre till varje unge. Det är ju därför jag inte riktigt fattar hur de här familjerna som har 8 ungar och bara så, de får så mycket kärlek. Alltså det blir ju skillnad. Jag liksom nattade 3 ungar igår och så ligger de och tjoar i ett varsitt hörn att de vill bli kliade. Det är ju inte så att man har sån här, man har ju inte så här girafffarmar att man kan liksom klia. Antingen får man ju lägga dem som typ så här, som 6 laxar i en laxask. Kan du säga det?
6 laxar i en laxask.
Ja, om de ligger precis bredvid varandra, då kan du ju klia 6 ungar. Nej, det kan du inte heller. Men du kan klia kanske i varje fall lite, alltså, men ligger de inte ens bredvid varandra och sover? Det är ju helt omöjligt. Och utifrån det perspektivet så blir det ju en kvalitetsförsämring för barnen om de blir för många.
Ja, absolut.
Och ibland känns det som människor helt lättvindigt bara skaffa en jävla massa unga, men de har ingen tydlig plan för hur de ska kunna liksom så här, få ihop ekvationen med och ge alla barnen kärlek och uppskattning. För det är ju också en sån här...
Men det jag tror att många människor inte förstår heller, det gjorde inte jag heller, när man liksom precis... Alltså man är ung, man börjar skaffa barn. Det är ju att ju äldre barnen blir, desto mera uppmärksamhet kräver de ju. Alltså det blir, sen blir det ju liksom, det är fotbollsmatcher och tennisträningar och det är någon golfgrej och det är någon på något på skolan och det är liksom tre utvecklingssamtal som ska tas. Alltså det är,
det är jättemycket läxor, det är jättemycket aktiviteter. Sen så kommer, nu hade vi ju fantastisk, får man väl säga. Alltså, om man säger, Nova har ju varit en sån, tänk dig tonåren liksom. Alltså, tänk dig Vladde och Maggan när du var 12-13, gick runt i high heel och såg ut som en polsk hora från helvetet och skulle vara ute och festa och hänga med så här knivmördare från orten och bara, jag gör vad jag vill. Fuck the world liksom. Åh, herregud. Liksom.
Snattade, krökade, pökade, sket i skolan, kom aldrig hem.
Gick och förlovade och gjorde. Men alltså, värsta, du är ju liksom värsta tänkbara.
Jag är värsta tänkbara, ja, värsta tonåringen.
Bara.
Jag tror
liksom
att Rambo kanske kommer bli så.
Ja, alltså det som möjligtvis, det som jag tror kan rädda de barnen som har i sin personlighet, alltså det är ju att de kommer in i något sport eller någon aktivitet som blir viktig, som de brinner för. Det blir laganda, man liksom är så här. För det blir ju samma, det är ju det som är så anmärkningsvärt kanske. Alltså det är ju det man kan reflektera över när det kommer till ADHD. Att en person med ADHD som hamnar i fel kretsar. Är man liksom barn till en ensamstående alkoholiserad morsa i orten och bara hänger med unga kriminella som inte vill göra någonting annat än begå bus och dumheter och olagligheter. Ja, då använder man ju sin drivkraft till helt fel saker. Men jag tänker som i Ringo, Rambo och allting. Om de nu skolas in till att bli liksom i grunden ansvarsfulla, omtänksamma, bry sig om, bara engagerade som Ringo när han liksom står upp för sin kompis och man är liksom mån om att de hamnar i ett inspirerande umgänge och de drivs av att göra bra ifrån sig i fotbollen, då tror jag att man kan ju aldrig, det är ju ingen garant för att de inte hamnar i dumheter, men jag tror ju att man i viss mån kan eliminera liksom den värsta möjliga delen, va? Så att jag tror att det hon ska göra, hon måste nog för sin egen skull aktivt börja. Hon får börja så här, när han är borta på sitt, då jag tycker, börja med att kräva att du ska ha en jävla nanny. Alltså, så att du inte sitter i någon, vad är det du säger, kvinnofällan. Nu sitter hon där utan egna pengar, ingenting, och han kommer hem med lite presenter. Hon är så här en lyxhustru som aldrig blir påsatt. Alltså det är ju bara så jävla deppigt upplägg. Ja, se till då, höj upp din månadspeng. Se till att du kan ha en barnflicka som kommer in 2 dagar i veckan. Och då är det yogakurs, det är tantra. Du går på sån här, vad heter den här filmen du vet, när de sitter i Ghost där och sitter och gör sån här där. Och så får hon börja bara, hon får börja dreja, hon får börja göra sig. Han bara undrar, vad fan hon håller hus. Vad fan, skit i det du. Du vill ändå inte knulla någonting liksom. Så är hon ute på dreja, kurs och yoga. Och sen drar hon en helg med sina grejer. Hon har en nanny som kommer in och hjälper till med ungen. Så fiskar hon upp någon. En skön snubbe som älskar familj och barn och har stålar. När hon har fiskat upp honom behöver hon inte nödvändigtvis vara otrogen. Men när hon har försäkrat sig om att här finns det en språngbräda. Eller så att säga en brygga. En övergångsperiod där jag fasar ur mig från den här dumskallen som inte har lärt sig hur man ska ta hand om sin fru. Och så har hon en ny man som kan stötta henne genom hela den processen. Och så får hon bara räkna med att det tar ett år, lirka sig ut och göra de här grejerna. Men i takt med att hon tränar och aktiverar sig och får lite perspektiv till det hon håller på med och ändra mindset, så kommer det vara lättare att ta sig ur det här. Och när hon hittar någon som känns jävligt spännande, så hjälper han och stöttar. Sen skaffar de 2 ungar och så kan de bli ett bra team. Och så har han den ekonomiska kapaciteten, så hon inte behöver känna att hon blir någon så här fattig student i någon lya där. Så tänker jag.
Shit, vad jag tror att hon, efter att ha lyssnat på ditt tal här nu, så tror jag faktiskt att hon kommer göra det du sa. Man blir ju väldigt väldigt inspirerad. Du, ska vi hinna med en sista fråga?
När man sitter i skiten så ser man ju inte möjligheterna. Nej. Det är ju därför vi finns här, Katrin. Vi ser ju möjligheter.
Du, sista frågan här nu. Tack för grym podd. Jag är en tjej på 35 år som är en av de där personerna som har ett rätt så perfekt sexliv i en långvarig parrelation. Jag och min fantastiska man har varit ihop i 10 år och han får mig att komma på 3 olika sätt. G-punkt, klitoris och en punkt till. Helt underbart.
Vilken punkt? Vad är det? Vad var tredje punkten?
Skit i det. Jag kommer alltid minst en gång när vi har sex. Vi har sex välplanerat en gång i veckan och trivs båda med det. Han är som sagt underbar på alla sätt och hans fokus är min njutning. Så vad mer kan man önska sig? Jo, här kommer mitt problem. Min man verkar så nöjd med vanligt sex. Jag skulle vilja ha mer. Mer kinky sex, bli bunden och så vidare. Han gör det ibland men tar sällan eget initiativ till det. Jag känner mig knäpp som har en massa mer galna fantasier. Hur många tror ni har lite mer fantasier åt BDSM och rollspelshållet? Och om man är en person som inte har dessa fantasier, kan man ändå tänka sig att göra mer av det? Jag är ganska blyg och vågar bara antyda mina fantasier väldigt försiktigt. Och han fattar inte vinken.
Mm. Fan, det är ju alltid lite sådär. Det är ju lite komplicerat när man inte kan kommunicera vad man... Jag tycker ju att det är... Jag är ju alltid lite fascinerad över att man kan hamna så långt borta från varandra i en relation när det kommer till sexuella preferenser. För att det är väl... Alltså, jag älskar ju prata om sex och vad man gillar och inte gillar. Och de där samtalsämnena djupdyker man ju i när man liksom redan börjar dejta någon, tycker jag. Alltså det är ju ingenting, man kommer ju inte på... Nu kanske det här är någonting som har växt fram, de här tankarna. Men jag menar, alltså jag skulle ju inte liksom... Alltså, om vi tar dig och mig, Katarina, så skulle du plötsligt liksom efter tre och börja prata om... Det skulle ju aldrig hända att du bara... Fan, jag har glömt att berätta för dig, men jävla vad jag gillar kinky sex. Ska vi bara köra nu i helgen? Liksom? Jag tänker lackparty, vi bjuder över två polare.
Nej, men vad menar du? Alltså, det känns ju väldigt vanligt och naturligt att man kanske, efter att man har varit ihop i några år, då vill börja göra andra saker för
absolut
att hålla sexlivet vid liv.
Det håller jag med om.
Men... Och då måste man ju kunna prata om det. Det måste hon. Alltså, kan hon inte bara ta två glas röv även en fredagkväll, och är det inte lättare att prata då?
Ja, men jag tänker ju, som jag sa, var det i förra podden? När vi pratade om sexting, att man skulle skriva. Alltså att jag tycker att hon ska ha ett spel nu med sin man. Och att de under en veckas tid ska hitta saker som inspirerar och är upphetsande.
Så att de alltså, jag måste bara flika in att... Ja. Det måste ju varit en kille som lyssnade på förra veckans podd. För att plötsligt, hastigt och lustigt fick jag ju en sån jävla rolig film.
Och fick jag en rolig
film från en kille. Alltså jag höll på att skratta ihjäl mig.
Vad ska jag göra?
Han filmade sig själv. Jag kan inte ens
gå in på vad.
Nej, det var det inte. Men inte långt ifrån. Och jag bara skickade iväg liksom gapflabbande såna här smiley-gubbar. För att jag höll ju fan på att bryta ihop. Jag bara kände så här: nej. Sitter jag och ger så här helt fel signaler, och nu ska killa tro att jag så här älskar att få filmer på... Nej, jag kan inte ens gå in på det. Ja.
Men det är väl härligt, tänker jag. Men ja, okej. Okay. Mm. Men är det... Det var väl ändå ett uppskattat inslag när vi på något sätt undervisar en hel nation i hur man gör med sexting. Men jag tänker att det kan ju vara ett spännande inslag i sin relation. För att om hon har svårt att kommunicera rakt upp och ner vad hon gillar, så kan hon ju inleda den konversationen med sin man med bilder och inspiration, att de säger så här, de bestämmer ett datum när det här ska liksom äga rum, för de verkar ju vara inne på att man ska schemalägga, och inför det så ska de överraska varandra med någonting nytt, udda och spännande, och då kan ju hon då liksom leda in det på den här saken.
Alltså absolut.
Att jobba visuellt och det som en sak som är som kan vara väldigt spännande att göra, det är att det är ju väldigt lätt nu att göra en så kallad skärmdelning med mobilen. Så att det man kan göra om man har en säng i sovrummet, det är att man skärmdelar så att när du kopplar på kameran i mobilen så får du upp bilden på tvn. Och det är ju väldigt upphetsande att ställa då, och då behöver man liksom inte filma, så man behöver inte trycka om man inte vill det, men man behöver inte recorda, utan det handlar ju mer om att det blir väldigt upphetsande att se de sig själva ha sex på skärmen, så att säga. Så då ställer man ju kameran. Det är ju lite som att ha speglar i taket. Fast kanske liksom. Och då kan
Gud,
man ju ställa...
vilken rolig. Det här ska jag anamma. Ja, fy fan, för det är roligt.
Ja, det är jävligt roligt. För då tar du liksom... har man till exempel Apple TV, så tar man ju bara skärmdelar på sin telefon. Och då får du ju upp bilden på tvn. Och så kan du ju bara ställa den i fotoläget. Och då ser du ju allting som händer på tvn. Och då kan du flytta runt kameran i lite olika vinklar och så kan man liksom titta på det tillsammans. Så det är ju väldigt upphetsande.
Jävligt rolig idé. Du, jag måste sticka till den här apparaten.
Ja, lycka till med ryggen alltså. Du fick aldrig prata klart om din rygg, Katrin. Men jag förstår, jag hör ju på ditt tonfall att sen samtidigt en trea på en 10-gradig skala, det är väl liksom, det ska väl upp på 5 för att jag ska tycka riktigt synd om dig.
Ja, jag fattar det. Du, vi ses på middagen sen då.
Ja, vi gör det. Vi kommer 5:30.
Och så fortsätter alla att skriva frågor till oss. Man skriver till binkat@relationspodden.com.
Ja, och vill ni skicka härliga dickpics till Katrin, så kan ni göra det på Instagram. Hon uppskattar, hon spelar svår, men hon vill ha dem. Skicka dickpics, skicka dickpics. Hej då.
Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se.
Bara på Storytel. Tove-fallet, det olösta mordet på Viking Sally, loppisfyndet som ledde till ett mordmysterium och mycket mer. Upptäck tusentals dokumentärer, true crime och nytt exklusivt innehåll varje vecka. Prova Storytel gratis.
Då ska vi se. Goda nyheter från IKEA. Nu är det bekräftat att fler än 1000 produkter har fått nytt lägre pris. Som till exempel soffor, skåp, stolar, ljuskällor, sängkläder, kuddfodral, bord, vaser, köksredskap, byrå.
Vill du ha fler goda nyheter? Välkommen till IKEA och IKEA.se.